Jag heter Eje Sandberg, arbetar på ett mindre konsultföretag som heter Aton Teknikkonsult. Jag skulle varit här och pratat idag i egen hög person. I måndags kväll, precis innan jag skulle åka iväg till Kristinehamn, så pratade jag med Björn per telefon för att höra om han kunde skjutsa mig på tisdag morgon. Då sa han, nej Eje, det är inte imorgon tisdag utan det är på torsdag som vi ska ha det här seminariet. Då såg jag till min fasa att jag hade gjort en felaktig notering i min almanacka. Idag, torsdag, ska jag hålla ett annat föredrag i Linköping klockan 1. Jag hade nog kunnat praktiskt, teoretiskt klara av att hålla 2 föredrag samma dag. Köra 55 mil bil om det inte vore så att jag också känner en tilltagande förkylning håller på att blåsa upp. Och då inser jag att jag kommer inte orka med det. Så vi får ta den här plan B istället och jag hoppas att det går lika bra. Det är naturligtvis jättetråkigt att inte vara här och träffa er. Och det är också tråkigt att inte kunna ta del av de intressanta erfarenheter från 1 års drift i den här skolan. Men det var inte det jag skulle prata om, utan jag skulle prata om energieffektivt byggande totalt sett. Om vi börjar med då bild 1, där man också kan se hur jag ser ut i en något gynnsam bild kanske. Det är inte alltid man ser så där pigg ut. Så kan jag säga då att vi, företaget Aton, ingår i ett konglomerat som heter Forum för energieffektiva byggnader, FEBY. Tillsammans med SP, IVL och Lunds tekniska högskola. Och vi arbetar med att främja byggandet av passivhus, sprida erfarenheter kring det hela och ta fram kriterier för vad som är passivhus. Och där har vi just gjort en revidering utav bostadsbyggnadernas kriterier. Det finns att läsa om på en hemsida, www.energieffektivabyggnader.se. Där finns också ett utkast till kriterier som gäller lokaler. Det vill säga skolor och förskolor till att börja med. Vi tittar på nästa bild som ställer frågan, varför ska vi ställa krav på lågenergihus? Ja, det är en stor utmaning att klara de långsiktiga miljömålen i Sverige. Till 2050 ska energianvändningen halveras för hela det befintliga beståndet och inklusive all nyproduktion. Och då inser man att det som byggs nytt idag måste vara extremt energieffektivt. Det betyder att om vi ser en normal fördelningskurva framför oss, det vill säga på bilden här, så är Boverkets byggregler egentligen minimikrav. Man får inte bygga sämre. Det till vänster i figuren ska bort. Det till höger däremot, där vi har passivhus, representerar det bästa tänkbara tekniken. Och det krävs att vi demonstrerar hur ny, bra och effektiv teknik faktiskt fungerar för att Boverket ska kunna flytta fram sina positioner, skärpa kraven och steg för steg då nå riktigt bra byggnader på sikt. Och den här utvecklingen måste ske ganska snabbt därför att tiden går och klockan tickar. Tittar vi på nästa bild så kan vi säga att det som på 70-talet var en omöjlighet är idag en självklarhet. Idag planeras det för att bygga 20-30 terawattimmar vindkraftverk om bara alla byggnadstillstånd kan ges. Det här var en fullkomligt otänkbar möjlighet om vi tittar tillbaka 30 år i tiden. Men det får ju inte gå så här lång tid innan vi har fått ut det effektiva energibyggandet. Det måste gå på ett helt annat sätt med alla gemensamma krafter. Tittar vi på nästa bild, nummer 4, så befinner vi oss nu då i Vibroskolan. Och det är ju oerhört spännande projekt det här. Och jag tycker det är så roligt att en så liten kommun som Storfors kommun kan gå i täten och våga att våga och ta den risk att bygga på ett helt nytt koncept före alla andra kommuner. Det är värt en stor eloge. Och ännu roligare är vad jag har hört ryktas, att det här är en skola som också fungerar. Den nya tekniken fungerar och man verkar vara nöjd. Mer om det här kommer ni få höra senare idag, så det ska jag inte prata vidare om. Vi tar nästa bild 5. Nästa steg i utvecklingen, ja, det är ju att vi hakar på solceller och vindkraftverk integrerat i byggnaderna så att vi kan bygga nollenergihus och plusenergihus. Och även här visar Storfors kommun framfötterna genom att visserligen på en annan byggnad visa hur solceller kan bli en del av taket. Och med den här tekniken i nyproduktionen så ska vi sen också kunna tillämpa det i den befintliga byggnationen och kunna då rusta upp hela beståndet. Vi tar nästa bild, nummer 5. Vad är då passivhus? Ja, den funktionella kriteriet på passivhus, det är att förlusterna genom klimatskal, genom ventilationen och genom täthet ska bli så låga för uppvärmningen att det går att transportera ut värmen med tilluften, med hygienluftflödet. Det som vi måste ha för att kunna andas. Man måste inte göra så, men man ska kunna göra så. Därför att därmed kan vi spara in ett helt system, en hel systemdel i byggnaden. Radiatorerna. Med dragningar till rör till radiatorerna. Injusteringar, återkommande underhåll slipper vi. Och genom att spara in den kostnaden så kan vi hitta en ny optimumpunkt i livscykelkostnaden, vilket ni ser på figuren. Där vi från Boverkets minimiregler, där vi har ganska höga livscykelkostnader men lite lägre investeringskostnader, förskjuter oss ner till en optimumpunkt som normalt då skulle ligga där B ligger. Men genom att vi sparar bort ett radiatorsystem så kan man då flytta positionerna ännu längre fram till den här punkten A. Det här är ett paradigmskifte i husbyggandet. Vi kan på det här sättet ta ett så stort språng att vi minskar åtgången för uppvärmning till en fjärdedel jämförelsevis med Boverkets byggregler. Och sen när man väl har byggt ett hus med så låg energianvändning, då kan vi också titta på tillförsel. Det lilla energi som då behövs, ska det vara med fjärrvärme, med solvärme eller med biobränsle? Vi tar nästa bild. 7. Ja, byggandet av passivhus i Sverige tar fart. Det är som ketchup-effekten som man brukar prata om. Perioden 2002-2006 har ett område byggts per år. Medan nu 2010 kommer ungefär 900 bostäder ha byggts i passivhusutförande. Spritt över landet med koncentration på västra och södra Sverige. Även i Stockholmsområdet är nu projekt på gång som har tidigare varit en vit fläck på kartan med dels småhusbyggnation i Upplands Väsby och dels med området Bäckomberga som ni ser på bilden där med 5 punkthus varav 2 stycken nu är under uppförande. På bilden ser vi en modell. Ja, sen har vi då också passivhusbyggandet i Göteborg eller västra Sverige som är väldigt stor aktivitet i. Göteborgs stad har ju ställt krav på sina egna bostadsföretag, alltså på stadens egna allmännyttiga bostadsföretag och på det egna lokalförsörjningsföretaget att minst 40% ska byggas i passivhusutförande. Så det lär ju sätta spår. Då tar vi nästa bild nummer 9. Och här ser vi Börje Göransson, VD för Finnvedsbostäder i Värnamo. och han är glad. Det ser vi på bilden. Han är glad därför att han till slut valde att bygga passivhus efter mycket våndande. Och konstaterade att det projektet gick alldeles utmärkt. Vi tittar på nästa bild, nummer 9. Där vi ser erfarenheterna från det här området som blev ett väldigt fint område. Där de boende uppfattar värmekomforten som väldigt bra. Man fick innetemperaturen som man önskade. Ventilationen är man nöjd med. Det är tyst och fint i lägenheterna. Och man fick en bra solljusavskärmning på sommaren. Vilket man faktiskt kan se på den här bilden. Att balkongerna och taköverskjutet ger en fin solskuggning på sommaren när solen står högt. På vintern när solen står lågt, då får man in solljuset och då får man ljust och fint i lägenheterna. Vi kan se på taket att man har solfångare för varmvattnet. Och det ungefär halverar varmvattnetbehovet i det här området. Vi tittar på nästa bild, nummer 10, där man jämför Oxtorget med ett annat område, Apollofjärilen, som byggdes samtidigt. Och det är samma typ av boende och människor som bor i det området. Där man med vanlig teknik använder nu mer än dubbelt så mycket energi per kvadratmeter, inklusive hushållsel. Och tittar vi bara på värme och varmvattnet, de här blå staplarna, så ser vi att det är en våldsam skillnad mellan Oxtorget och Apollofjärilen. Det här gör, ja, det, man ser lite små gula staplar i Oxtorget där, och det är solvärme då som pekar neråt där. Den köper man ju inte, den energin. Med det här i bagaget så har man nu fattat beslutet att vi kommer bara bygga i passivhus. Och man håller nu på med ett punkthus för flerbostadshus, hyreshus, och man arbetar med en skola, en förskola tror jag det var, som också ska bli i passivhusutförande. Vi tittar på nästa bild som handlar om Frillesås som blev färdigt året därpå. Den totala energiutgången i Frillesås är 39 kWh per kvadratmeter för värme och varmvatten. Och även det är ett lågt åtgångstal. Det här är ett fjärrvärmt område. Och vi ser på bilden där att det är 4 lägenheter per byggnad. Och sen ingår det ett antal byggnader i området. Nästa bild, 12. Kostnaden är normalt högre när man bygger ett passivhus. Kostnaderna vid själva byggandet. I Oxtorget var det så mycket som 5-10% högre. Men där fanns det mycket engångskostnader. Man valde dörrar som inte fanns på marknaden. Och där man fick ta hela utvecklingskostnaden i projektet. Det var mycket mer kostnader i projekteringen som man säger man nu inte behöver ta. För nu vet man ju hur man ska göra. Det vill säga att de här första projekten får ofta ta en del merkostnader som sen inte kommer att finnas. I Glumslöv, som var det område som byggdes efter kvarteret Lindås. Glumslöv ligger i Landskrona. Där vill man visa att det här kostar inte mer alls. Inte ens första året. Alltså anläggningskostnaden är på normal produktionskostnadsnivå. Och det lyckades man med. Man valde lite annan produktionsteknik. Men man lyckades med det målet. Norra Älvstranden, som är det största huset, är det största byggnaden hittills uppfört i passivhusutförande, som ligger i Göteborg. Det är ett hyreshusområde och där har man gjort mycket livscykelkostnadsanalyser och kommit fram till att det billigaste i livscykelkostnad är att bygga i passivhus. Merkostnaden, den totala merkostnaden i byggandet, hamnade i själva verket på 1,5%, kalkylerat till 2,5%, men blev 1,5% därför att man nu jämför sig med de nya byggreglernas krav. Och oavsett om det var 1,5% eller 2,5%, så säger man att det blir lägre hyreskostnader redan första månaden. Så det är inte så att man har högre kostnader de första 5-10 åren och sen har man lägre kostnader. Utan redan första månaden så kan man då ha en lägre hyreskostnad för de boende. Vi tar nästa område. Västerås krav, de vill driva utvecklingen framåt. Och det gör de genom att för alla sina markanvisningar framöver ställa energikrav. Om man har börjat med ett pilotprojekt som heter Herrgårdsängen, där det är 150 småhus som ska uppföras. 100 av dem är styckebyggnader och där har man gått ut i en markanvisning där man har fått över 100% anmälningar för att skriva avtal. Det vill säga intresset är väldigt stort för att bygga lågenergihus i det här området, Herrgårdsängen. Det är ju ett väldigt fint område att bo på, så intresset kan ju ha flera olika orsaker. Men vi har inte hört att energikraven skulle utgöra ett hinder. För att stimulera ytterligare lite utvecklingen så har man formulerat minimikraven som gäller alla. Och sen passivhuskrav. De som väljer passivhuskraven, de kan få 50 000 kronor i bonus när de sen visat att det här fungerar. Markanvisningsavtalet gäller inte förrän man har visat i kalkyler och på ritningar att det är ett lågenergihus man ska bygga. Till projektet så har det kopplats en del konsultrådgivning och just nu så har vi då ett antal småhusbyggare, småhusleverantörer, tillverkare av småhus som nu ringer och frågar, ja, kan vi bygga som vanligt och sätta dit en större frånluftsvärmepump? Och då säger vi, nej, de här kraven utformade så att ni måste utveckla era produkter. Det vill säga minska på energiförlusterna och inte bara sätta dit en större värmepump. Till det här kopplas också en hemsida och ett beräkningshjälpmedel. På nästa sida, 14, så ser vi ett annat exempel där kommuner ställer krav. Och det är Linköpings kommun som ska bygga ett helt nytt område som heter Djurgården. Och där vill man att det ska vara ett miljöriktigt, långsiktigt hållbart område. Här kommer bli en 7-8 tusen invånare på sikt. Och här har man formulerat energikrav med samma metodik som vi inom Febys passivhus och minienergihuskrav. Men haft minimikrav då som ligger ungefär på nivån för minienergihus. Djurgården var ute med de här kravformuleringarna ett år tidigare. Och man kan väl se det som ett förstadium till de här nu minimienergihuskraven. Det är ett effektkrav vid dimensionerande utetemperatur på 15 watt per kvadratmeter. När det är som kallast så ska man alltså inte få använda mer än 15 watt för värme. Och till det ligger ett energikrav. Mindre än 80 kWh per kvadratmeter viktad energi. Det innebär att om man har ett elvärmt hus så måste huset vara väldigt mycket effektivare. För att elenergin viktas upp med en faktor 2,5. Medan i Linköping här så kommer fjärrvärmen ha en bonus och får då 0,8 i viktningsfaktor. Man ser sin fjärrvärme som väldigt resurseffektiv eftersom den innehåller väldigt mycket spillvärme. Och spillvärme från dels avfallseldning och dels från kraftvärmeeldning. Det här finns beskrivet i en rapport som heter då Energikrav i Djurgården. Man kan googla på. Det här sättet att formulera energikrav på ser likadant ut nu för passivhus och för minienergihus. Men där är viktningsfaktorerna lite annorlunda. Och därmed också den här själva ribban. Men metodiken är likartad. Nästa bild visar vad som skulle hända om man installerar som ett alternativ en frånluftsvärmepump istället för ett lågenergihus i Linköpings kommun. Ja, den här frånluftsvärmepumpen, den den ersätter fjärrvärmen med med en värmepumpsvärmt varmvatten och sen också en del av värmeenergin. Det betyder att frånluftsvärmepumpen slutar köpa baslast i fjärrvärmesystemet. Baslast i fjärrvärmesystemet, det ser vi på de här staplarna under. Där baslasten består just utav spillvärme och går ganska långt upp i de här stapelnivåerna. Först, om vi tittar på till exempel januari-februari-stapeln till vänster i figuren, så har vi då längre upp i stapeln enbart fossil energi, olja och kol. Och det är den energin som blir kvar som de här frånluftsvärmda byggnaderna kommer att köpa och efterfråga. Medan spillvärmen i baslasten kommer man inte efterfråga. Så att trots att huset med frånluftsvärmepump köper mindre kilowattimmar energi, så är det sämre kilowattimmar. Och om man viktar dem till exempel med en faktor 2,0, så ser ni då i den här mindre figuren längst upp till höger, den rutan där, att då har energianvändningen ökat för frånluftsvärmepumpen. Det vill säga viktad energi har nu blivit större än det här lågenergihuset. Så det hela handlar om, värderar vi olika energislag olika mycket? Ja, då är det en bra idé att vikta energin och ställa kravet med en sådan modell. Och det är det man då gör i Linköping, för man vill inte ha in frånluftsvärmepumpar i fjärrvärmeområdet. Och man vill säkra att det blir lågenergihus som byggs. Nästa bild, 16, är en hemsida där Västerås stad och Linköpings kommun är nu med att finansiera en hemsida där man enkelt ska kunna visa att man uppfyller deras krav. Det vill säga, på den här hemsidan finns ett beräkningsprogram som använder sig av den metodik som har utvecklats inom Feby. Den här metodiken för passivhus och minienergihus. Och där Västerås stad och Linköpings kommun lägger in sina viktningsfaktorer för sitt område och sin kravnivå. Det är samma beräkningsmetodik men anpassat för deras krav. Det här, och sen på den här hemsidan finns också tips och råd. Hur man ska klara de här kraven, vad man kan göra rent tekniskt. Och så kommer den utvecklas med länkar och leverantörer och så vidare. Den här hemsidan är öppen också för andra användare som vill visa och beräkna sitt hus och sin byggnad att fallen uppfyller då kraven på passivhuskriteriet eller om det är ett minienergihus. Då får man gå in via den här demodelen istället. Så det är en öppen beräkningsprogram på det sättet för alla. Ja, den finns då på www.energihuskalkyl.se. I den lägger man in sina data, man väljer vilken ort man är på, man väljer om det är en halvtung eller en tung byggnadsdomme och därmed räknar programmet ut vilken som är den dimensionerande utetemperaturen och vilken utetemperatur för den här orten man har valt som gäller som beräkningsdel. Sen lägger man in arier, uppvärmningsarier, och man lägger in U-värden, det vill säga hur mycket isolering byggnaden har på vanligt sätt som man gör i den här typen av beräkningsprogram. Vi tittar på nästa bild, nummer 18, och där kan man se hur resultatet illustreras i programmet. De här staplarna, liggande staplarna, de visar hur förlusterna när det är som kallast fördelar sig. Det vill säga, går värmen ut genom ytterväggarna? Eller går de ut genom fönstren? Eller är golvet smiter ut genom? Och då får man en ganska bra vägledning över om man inte har klarat kraven. ja, vad ska jag jobba vidare med? Var ska jag nu skärpa min produkt och göra den bättre så att jag klarar effektkravet? Effektkravet, alltså watt per kvadratmeter. Vi tar nästa bild, nummer 19. Där man sen också lägger in vad är för värmesystem jag har valt. Väljer jag energieffektiva varmvattenarmaturer? Väljer jag en värmepump? Är den fjärrvärmeansluten? Vilket energikrav är det som ska gälla för den här byggnaden? Eller är det lokala krav för Västerås del? Eller är det passivhuskravet nationellt för södra Sverige? När man har valt de sakerna, då får man resultatet på det här sättet. Att man ser vad den viktade energin blir. Man ser vilket krav alternativ man har valt och var gränsvärdet ligger. I det här fallet då ska man, om man valt ett passivhus i södra Sverige och man ligger med en väl marginal under de 30 kWh per kvadratmeter som gäller enligt de nya förslaget till passivhus som jag nämnde om. Och sen ser man då också vilka viktningsfaktorer som har använts. Och längst ner beräknat energiprestandavärde. Jag råkade i det här fallet bli samma som viktad energi. Det är ju det värde som jag ska jämföra med i förhållande till Boverkets byggregler. Som för ett elvärmt hus ligger på 55 kWh per kvadratmeter. Vi tittar på den nästa bild. Det här verktygsstödet då som Linköping och Västerås använder, det är ju då tänkt att de ska kunna använda för olika områden inom sin kommun. Så att när man bygger nästa område, kanske 2 år senare, så kanske kraven har skärpts. Och då vill de sätta in andra minimikrav. Eller kanske att de säger att det här är ett fjärrvärmt område och då har vi andra krav än vi har för det här området som är småhus. Så då kan man alltså koppla lokala krav till just det området som de här husen byggs på. Och sen är det tanken att man ska kunna följa de här husen, inte bara från beräkningsfasen, utan sen också i kontroll och mätuppföljning, i verifiering av att kraven uppfylls och att man får en koppling till energideklarering av byggnaden. Och det är delar som vi just nu håller på att utveckla i det här verktyget. Vi tittar på nästa bild, 21, som är den sista bilden. Vi har diskuterat inom Feby hur ska man kunna certifiera en byggnad. Det vill säga certifiera, det vill säga en lapp där man har visat att ja, det här huset uppfyller kraven. Och då kan man säga att i projekteringsfasen, ja, då gör man ju energikalkyler som visar att man uppfyller. Och de här energikalkylerna kan ju certifieras genom att det är en tredje part som kontrollerar att de har rimliga indata och sådär. Sen kan man naturligtvis ha andra kvalitetsdokument som också ska ingå i kvalitetsstyrningen som ljudberäkning, fuktskyddsbeskrivning och liknande. Sen vill vi ju att det görs en tryckprovning i byggfasen. Och med de här 2 delarna tillsammans så skulle man kunna få ett certifikat baserat på projekteringsdata och tryckprovning. I Västerås kommer vi gå vidare och också göra uppföljande mätningar för att se hur väl de överensstämmer med teorin. Och slutligen också energiberäkningar 2 år efteråt man har flyttat in kopplat till energideklarationen. Så att där kommer vi också få en verifikat baserat på mätning av förlusterna. Och då är den effektmätning vi gör den kallaste månaden och den mörk månad. Då mäter vi inte hela året utan vi mäter precis just det här effektförlusten för att se är klimatskalet så bra som nu leverantören sa att det var. Det här finns beskrivet i en rapport som heter Feby metodrapport beräkning och verifiering. Finns också utlagd på Febys hemsida www.energieffektivabyggnader.se. Och därmed så skulle jag inte säga så mycket mer utan tacka för mig och hoppas att ni har förstått någonting av det jag har sagt och att ni blir inspirerade att gå vidare. Tack så mycket!